Förra veckan så gick jag och Johanna på bio. Arvid var hos mormor och morfar, så för omväxlings skull så valde vi att inte se på en tecknad film. Och valet hamnade på The Greatest Showman, hette filmen. Har ni chansen att gå och se den så gör det. Det var lite av en musikal med mycket fantastiskt bra musik och dansnummer invävda i handlingen. Filmen var baserad på en verklig händelse. Men antagligen, som det blir med film, var det långt ifrån en realistisk återgivning av historien. Så, men den handlade om den man som på 1800-talet, P.T. Barnum, som startade upp den första cirkusen i USA. Och han gjorde det genom att samla människor som inte ansågs ha någon plats i samhället. Och så gav han dem en plats på en scen. Det var bland annat en väldigt kort man. Det var en väldigt, väldigt lång man. Det var en väldigt tung man. Det var en skäggig dam. En helt tatuerad man. En mörkhyad kvinna. Och så vidare. Alla människor som alla var utstötta av samhället. Och så ansågs inte ha någon plats i offentligheten. Och ordet cirkus, det användes till en början som ett nedsättande ord för hela det här föreställningen då. Freak show var ett annat ord som användes så. Men det var en film som verkligen grep tag i mig. En riktig så här må bra film. Men det citat som ekade kvar i mitt huvud långt efter filmen var slut, det var när en person sa så här till cirkusens ägare: du samlar alla slags människor på scenen tillsammans med dig och presenterar dem som jämlikar. Och det som grep tag i mig mest i den här filmen, det var inte handlingen i sig själv. Det var utan hur den påminde mig om hur det har varit och kanske fortfarande är i många kyrkor. Vi har en historia av att utesluta människor och säga ni har ingen plats här. Även om det alltid inte har skett med ord, så har det skett kanske med blickar eller handlingar eller i hur man behandlar olika människor. Och det var främst det som fick mina tårar att rinna till denna film. Och detta påminner mig också om en bibeltext som vi kanske inte så ofta hör i en predikan. En text som Gud visade för mig första adventsveckan. Och som han ständigt har påmint mig om sedan dess. Så nu är det dags att vi tar tag i det. Det är en text som utspelar sig efter det som vi just läser. Ofta på första advent. När Jesus rider in i Jerusalem. Och den här händelsen, den står med i alla evangelier, men jag ska läsa idag från Markus evangelium. Kapitel 11, vers 15, så står det så här: de kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Jag har nog alltid tänkt att problemet här, det är att de bedrev en marknad, att de köpte och sålde. Att Jesus reagerar mot hela kommersialiseringen och vill stoppa all icke-religiös aktivitet. Men det är inte hela bilden av vad som hände här. Det är ju en ganska unik händelse. Att det är ju sällan Eller om någonsin i övrigt som vi ser Jesus reagera så här kraftigt. Vi måste ju komma ihåg att templet, det var ju själva pulserande hjärtat i judendomen. Det var inte bara en liten kyrka i något gathörn, utan det var centrum för tillbedjan och musik, för politik och för samhället i stort, och för nationella högtider och för sorgedagar. Det var centrumet, det var templet. Men främst så var det också då en plats där Gud lovat att bo mitt ibland sitt folk. Syftet med templet var också att det var en offerplats. Det skulle vara en länk mellan Gud och människorna. Och det var ju Gud själv som hade instiftat hela den här offerkulturen. Och så templet var antagligen en plats full av djur, både levande och döda. Men det var nödvändigt att kunna köpa djur som var felfria. För kom man hela vägen från till exempel Galileen, så kunde man inte ta med sig egna djur, för det fanns risk att de blev skadade eller sjuka eller sådär på vägen till Jerusalem. För djuren man skulle offra behövde ju vara just felfria. Och dessutom så hade templet en egen valuta. Så det var nödvändigt att också kunna växla till sig de pengar som kunde användas där för att köpa en duva eller ett får eller vad man nu skulle offra. Så hela köp- och säljhistorien här var inte problemet, utan problemet låg i var det utfördes. Och nyckel till det hela ser vi i den skrift som Jesus citerar. För när Jesus är klar där med sin utdrivning, han har vält alla bord och sådär, så börjar han undervisa folket, som vi läste här, för att på så sätt ge stöd för sitt agerande. Han utför en handling och så talar han sen om varför han gjorde så. Och stycket ur vilket Jesus citerar kommer från Jesaja kapitel 56. Det är ett kapitel som talar om hur främlingar ska få tillträde till templet. Och så summeras det i den vers som Jesus citerar. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Ni kanske känner till hur templet såg ut. Det tempel som fanns, eller det höll fortfarande på att byggas när Jesus på Jesu tid. Det var ju det tredje templet, men ja, det hade samma indelningar som Salomos första tempel en gång i tiden hade haft. I mitten fanns det två rum. Det heliga och det allra heligaste, som var avdelat av det här förlåten som vi känner till. Och längst här inne i det allra heligaste var ju där som förbundsarken hade varit placerad från början. Och utanför detta så låg det som kallades prästernas förgård. Och det här fanns då bland annat brännofferaltaret och sådär. Och där fick ju bara prästerna komma dit då. I det allra heligaste fick bara överste prästen komma in. Och utanför prästernas förgård fanns det som kallades den inre förgården. Och hit fick bara israelerna komma in. Och utanför den inre förgården låg då den yttre, eller det som också kallades hedningarnas förgård. Och dit hade då även de som inte var israeler möjlighet att komma då. Och så fanns det en skiljemur mellan den yttre och den inre. Och där fanns stora plakat som varnade hedningarna för att om man gick längre så fanns det risk för dödsstraff. Sådär. Och det var just då här på hedningarnas förgård som de sålde offerdjur. Det var där de hade slagit sig ner. Och det är detta Jesus reagerar på. Eftersom främlingarna nu inte hade någon möjlighet att tillbe. ingen möjlighet att söka den Gud som hela templet var där för att visa på. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Hela templet var tänkt att vara en plats av obehindrad tillbedjan. Men det var det inte nu. Läser vi om samma händelse i Matteus evangelium, så lägger han till en mening efter att Jesus har citerat Jesaja och även en bit av Jeremia faktiskt. Då skriver han så här: blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. Och detta är också väldigt intressant, för går man tillbaka i tiden till när David var kung i Israel, alltså innan själva templet var byggt, så marscherade David mot Jerusalem för att inta staden, och han ville göra Jerusalem till huvudstad i sitt rike. Och Jerusalem beboddes då av några som kallades jebuséer. Och när de såg David komma så hånade de honom. Att inte en chans att du kommer lyckas inta staden. Och så sa de att till och med blinda och halta skulle klara av att göra motstånd. Men David, han lyckades ju inta staden. Men samtidigt så glömde han inte bort hur hånad han hade blivit. Och därför sa man att David, han hatade de blinda och halta. Vi kan läsa detta i Andra Samuelsboken. Och så står det vidare så här: det är därför man säger, ingen blind eller halt får komma in i templet. Så när Jesus nu 1000 år senare kommer in i samma tempel, eller på samma plats i alla fall, så vänder han upp och ner, inte bara på borden för de som växlade pengar, utan även på templets traditioner. De som tidigare hade varit utestängda var nu välkomna in. De som hade blivit föraktade, de blev nu helade. Det var ett agerande fyllt av betydelse som summerar allt som Jesus gjort. Något som verkligen belyser hjärtat av Jesu tjänst. Men om vi då går 2000 år längre fram i tiden och landar här. Ja, idag vi har inga inre eller yttre förgårdar. Vi har ingen marknad eller så som hindrar människor från att komma och tillbe. Vi kan tillbe Gud var vi än är. Men det är ändå av största betydelse att få göra det tillsammans med andra troende. Tillsammans med Kristi kropp. Och söker man Jesus så är det också naturligt att söka sig till Kristi kropp. Och det har talats i många år om att hyvla ner de berömda trösklarna till kyrkan. Men frågan är hur väl det har lyckats. Jag träffade en kvinna i höstas uppe på mötesplats. Här i Skillinge. Liksom, så hon hade varit i kyrkan en gång. Jag vet inte vilken kyrka det var, men hon ville inte gå tillbaka, för hon kände inte att hon platsade. Och då gick mitt hjärta sönder lite. Jag har två vänner som kände att de alltid var lika jobbigt när de gick till kyrkan. För det enda de mötte, det var människors dömande blickar utifrån hur de klädde sig. Och då gick mitt hjärta också sönder. Och så har jag två andra vänner som inte alls har funnit någon plats att fira gudstjänst. Bara för att de är två män som lever ihop. Och där går också mitt hjärta sönder. Man behöver inte hålla med om hur människor lever sitt liv. Eller man behöver inte hålla med om vad som är synd eller inte. Men vi kan inte hindra någon från att fira gudstjänst. Från att söka Gud. Och att hindra, det görs inte bara fysiskt. Det görs såväl med blickar som med ord, som med kroppsspråk och så vidare. Det finns många, många i vår församling som vi sällan ser på gudstjänster. Om det ligger någon orsak bakom det vet inte jag. Men vi behöver kanske rannsaka oss själva lite. Fråga oss om det finns de som vi har sårat. De som vi har handlat orätt emot. Som vi har tittat snett på eller kanske inte mött överhuvudtaget. Fundera över hur vi möter de som kommer nya till vår gemenskap. Hur vi inkluderar, vilka vi delar fikabord med, vilka vi bjuder hem och så vidare. Och sen finns det de som på egen hand väljer att inte delta i gudstjänsten. Och det är ju trist på ett helt annat sätt. Men går vi tillbaka till templet och till Jesus. Vi ska alltid gå tillbaka till Jesus. För i honom så finner vi hoppet. Utan honom skulle vi inte vara här. Då skulle vi vara fast i hedningarnas förgård. Men Jesus han påminde om att templet aldrig kunde vara den slutliga boningen för Gud. Och det insåg ju redan Salomo på den tid när han byggde det första templet. Han sa så här: men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer det inte, än mindre detta hus som jag har byggt. Så Jesus han påminner om Guds kallelse till det judiska folket att vara ett ljus för hela världen. Syftet med templet hade också varit att det skulle visa på Guds närvaro bland sitt folk. Till förmån för hela världen. Och samma kallelse har vi idag som får kalla oss Kristi kropp. För Jesus gör ju samma sak som mannen i filmen jag nämnde. Han tar alla människor och ställer dem jämte varandra och presenterar dem som jämlika. Oavsett hur vi ser ut, var vi kommer ifrån, vilka vi umgås med, vilka vi äter, vilken sexuell läggning vi har, hur ofta vi går i kyrkan eller hur ofta vi ber, eller ens hur mycket vi bryr oss om Gud. Vi är alla lika inför honom. Och Paulus är inne på samma sak när han skriver sitt brev till Galatien, där han försöker övertyga dem om att det är tron på Kristus som främst förenar dem. Och han skriver så här: alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och samma sak är han inne på i sitt brev till Efesierna när han skriver så här: ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägerna till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Skiljemuren syftar alltså till den mur som gick mellan den inre och den yttre förgården. Som markerade hur långt hedningarna fick gå. Den finns inte längre. När Jesus dog så brast till och med den här förlåten in till det allra heligaste. Så låt oss inte medverka till att bygga upp nya murar. Eller sätta upp nya hinder för människor som vill söka Gud. För templet var ju ursprungligen en plats där Gud mötte sitt folk. Guds ande fyllde det innersta rummet. Det var därför det kallades det allra heligaste. Men Jesus han visar på att det behövdes en ny start. Eftersom Guds ande inte längre fanns kvar i templet. Människors liv förvandlades inte längre där. Och denna nystart den inleds med att Jesus han rensar templet. Som de inte längre kan offra, i alla fall för en kort tid. Istället så skulle kort efter detta Jesus själv offra sitt liv på korset som det ultimata och slutgiltiga offret. Jesus han tar över templets funktion som den plats där Gud har sin boning. Och hans offer skulle rädda liv och bryta dödens makt. Genom Jesus skulle många liv komma att förvandlas och det gör de än idag. Och där får vi vara en del som Kristi kropp, som Kristi väldoft, som Kerstin sa. Vi som Guds tempel, här är Guds boning i dig och i mig. I mötet med dig och mig så kan människors liv få bli förvandlade, för Guds ande bor i dig. Har du sagt ja till Jesus så bor Guds ande i dig. Bo inte längre i byggnader av sten utan i ditt hjärta. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, kom med din ande och hjälp oss förstå fullt ut den storhet, den nåd är i att få tillhöra dig, Herre. Fader, det kan låta som hårda ord, Jesus, som tunga ord att behöva rannsaka sig själv, Herre. Men med din andes hjälp så kan det bara bli gott, Herre. Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att se vad vi har för strukturer, vad vi har för syn på människor, vad vi har för gemenskap, Herre. Hjälp oss att möta dem vi inte möter. Hjälp oss att möta dem som är här ibland, Jesus. Och visa på att här är alla välkomna. Hit kan alla komma för att möta dig, Herre. Herre, hjälp mig främst av allt att få vara din väldoft, Jesus. Amen.